Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så, då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden. Idag med kanonljud som vi brukar ha normalt sett, men kanske inte alltid under sommaren. Vi sitter i studion och du är här, Stefan.
Ja, jag har letat mig in härifrån Stockholms skärgård av olika skäl. Inte minst för att träffa dig och göra en podd, men lite andra ärenden också.
Ja, bara en sån sak. Har du seglat något?
Nej, jag är inte någon stor seglare utan jag håller mig mest på land faktiskt, men det är fint väder så att vi, även om det har regnat den här veckan så att det räcker och blir över och framförallt slår ut torkan, så har vi faktiskt fått, idag när vi spelar in det här så är det i varje fall sol i Stockholm och kanske också i Roslagen, det vet jag inte för jag är inte där just nu.
Du vet vad man brukar säga om sjömän, att en sjöman ber aldrig om medvind, han lär sig segla.
Exakt, och då vet man ju vad man inte ska göra i biddig vind. Och så är jag faktiskt gammal sjöscout, så att så mycket kan jag om slör och sådär. Så att jag har seglat en del i mitt liv, men jag är inte intresserad nu, jag är lite för gammal för det.
Det finns ju något sådant här latinskt uttryck som är något så här öppet hav, kan du det? Mare Nostrum, eller är det inte något sånt? Jag kan inte.
Inte,
men det låter
heller.
Typ så i alla fall.
Ja, det låter fint.
Ja, ja. Vi släpper sommarnöjerna, sommarsporterna och går över på veckans mest diskuterade ämne. Och det har väl varit det sedan några månader och kanske flera år tillbaka. Nämligen de så kallade koranbränningarna. En ny sådan skedde ju här under förra veckan i Stockholm utanför en moské på Södermalm och det rörde upp känslor. Det var väl inget påskupplopp i närheten av något sånt upplopp där, men det var ändå upprörda känslor och nu står det klart att FN:s människorättsråd ska ha någon form av möte eller träffas och diskutera koranbränningar. Det har liksom blossat upp en rejäl debatt på både tidningar och tv och radio och allt möjligt där ena sidan försvarar den svenska yttrandefriheten och säger att så här måste det få vara, medan andra tycker att vi kan inte hålla på så här, det äventyrar vår NATO-ansökan. Jag tror att UD har väl sagt att det är problematiskt eller någonting sådär, att det är möjligt att ägna sig åt koranbränningar i Sverige. Vad ska man säga, Stefan? Det har verkligen blivit liksom en stenhård yttrandefrihetsdebatt.
Ja, det har faktiskt blivit två juridiska debatter utav det här och ibland så kanske det är svårt att skilja på de här två, men den ena är ju som du säger konstitutionell och rör då yttrandefrihets grundläggande principer i svensk lagstiftning, inte minst när det gäller de rättigheter som finns i regeringsformens andra kapitel, nämligen mötes- och demonstrationsfriheten och liknande. Va? Och det här har ju satts i relation till då det praktiska genomförandet utav de här manifestationerna, nämligen då ordningslagen och den typ av tillstånd som krävs för att få genomföra allmänna sammankomster och demonstrationer och sådär i Sverige. Och Här har det då den senaste veckan diskuterats huruvida det skulle räcka med en ändring i ordningslagen eller om det kräver en grundlagsändring. Och, alltså svaret, och det har debatterats friskt av riktiga kunskapsnästorer inom de här områdena. Och även kammarrättslagmannen från kammarrätten i Stockholm var ute och pratade om varför det då ansågs inte kunna avslås utifrån ordningslagens bestämmelser. Och, så. Och det är rätt intressant tycker jag, därför att tryck- och yttrandefriheten i Sverige har sina begränsningar och ska ha sina begränsningar. Det framgår utav redan av grundlagen att det får meddelas med tydligt stöd i lag. Och det har vi ju redan när det gäller uppsjö av olika inskränkningar utav människors yttrande och tryckfrihet. Allt från förtal och ärekränkning till hets mot folkgrupp och uppvigling och ett stort antal andra saker som man faktiskt inte får ägna sig åt. För den delen även den upphovsrättsliga lagstiftningen innebär ju i någon mening en inskränkning utav tryck- och yttrandefriheten. Men när det gäller ordningslagens bestämmelser här då, så konstaterar ju kammarrätten att den undantagsbestämmelse där man kan neka tillstånd, den tar inte sikte på att det till exempel ökar ett externt terrorhot emot Sverige till följd av en viss form av demonstration, utan den tar direkt syfte eller sikte på, ska jag säga, på alltså ordningsstörningar i samband med själva demonstrationen och dess genomförande. Och det här är rätt intressant tycker jag, därför att vän av ordning gör givetvis jämförelsen. Om man anser att en ordningsstörning på platsen skulle kunna bli av så allvarlig karaktär att man faktiskt kan neka eller förflytta en demonstration, så kommer då nästa fråga. Skulle inte ett konkret yttre hot, till exempel ett terrorhot, då i motsvarande grad kunna utgöra en sådan fara att det är berättigat att inskränka då en konstitutionell rättighet? Där har det liksom den konstitutionella frågan, tycker jag. Sen är det ju så att ordningslagen tar ju bara sikte just på den här typen av allmänna sammankomster och möten, men inte på om man till exempel skulle genomföra en koranbränning på nätet eller någonting i den stilen. Då blir det ren yttrandefrihets en ren yttrandefrihetsfråga naturligtvis i slutändan. Det här har lite grann, tycker jag, blandats ihop i den här debatten. Och ja, bara för att redogöra för som läget är nu, så är det där vi egentligen står. Dessutom är det ju så i det här sammanhanget att det har diskuterats huruvida regeringsföreträdare, alltså ministrar, som i det här fallet utrikesministern, om det är lämpligt att Sveriges regering går ut och fördömer innehållet i en demonstration som människor för fram inom ramen för sin demonstrations- och yttrandefrihet. Och det kan man ju diskutera. Jag tror att det sker rätt ofta utan att vi reflekterar över det. Jag tror att ministrar har åsikter om sånt som sägs i demonstrationer på första maj och andra politiska manifestationer som sker på öppen plats, och för den delen framställs i tidningar i form av artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och andra tidningars debattsidor. Det är klart att ministrar ibland har åsikter kring det som framförs där inom ramen för den tryck- och yttrandefrihet vi har. Så att egentligen så tror jag inte att det här är så märkvärdigt i sig. Sen är det frågan då hur stor del av det här är en ren provokation i syfte att sabotera Sveriges försök nu då inom en knapp vecka att i Vilnius komma med i NATO. Det vet ju alla. Det vet ju även Erdogan nere i Turkiet, att det här är rena rama demonstrationer och provokationer för att kunna maximera nyttan och uppmärksamheten ur ett subjektivt perspektiv i ett sammanhang som är utomordentligt känsligt internationellt, där till och med USAs president är inblandad. Så att det där blir ju väldigt, väldigt intressant, tycker jag.
Men det är ju en intressant fråga att ställa sig, huruvida man en Tobias Billström-person eller en Ulf Kristersson-person eller utrikesdepartementet som sådant skulle ha agerat som man gör idag om det inte låg en NATO-ansökan på bordet. För att den här Jonas Trolle till exempel, som är chef för Centrum, eller vad det nu heter, Center mot våldsbejakande extremism, ja, och så, och är kritisk till att de här sammankomsterna får arrangeras och vill se en ändring i ordningslagen, precis som du beskrev. Det är väl egentligen inte så konstigt. Det kanske ligger inom ramen för hans arbetsuppgifter.
Han är polis i botten, vill bara säga det.
Dessutom. Ja, dessutom det.
Och en utmärkt person, ska jag lägga till, för säkert, att balansera det.
Säkert. Men jag menar att en utrikesminister eller ett utrikesdepartement på det här sättet ändå går ut och fördömer allmänna sammankomster och personer som arrangerar sådana, det, Det är ju tveksamt tycker jag, och jag tror kanske inte att det hade sett ut så att de hade ens tänkt på det om det inte låg en NATO-ansökan på bordet, och det kan ju vara problematiskt i sig.
Ja, det är klart att det finns principiella överväganden att göra ett sånt här sammanhang som jag tror inte det är någon idag som skulle från regeringskansliets sida ens försöka hävda att den här typen av kraftfulla uttalanden från regeringens sida skulle komma om det inte vore för att vi har en för Sverige avgörande period framför oss på en knapp vecka fram till Vilnius för att kunna få ett NATO-medlemskap. Och om det hände så vi skulle vara så att någon i regeringskansliet eller i självaste regeringen hävdar motsatsen, nämligen att det här skulle vi ha tagit så stark ställning emot i vilket situation som helst, så är det ändå ingen som skulle tro dem. Så att det tror jag är så är det naturligtvis. Att sen kan man diskutera, jag tycker det är intressant att en professor här i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, Mikael Rotzi heter han, va? Han uttalade sig i TV-rapport igår häromdagen och pratade om att det endast är ett fåtal övriga NATO-länder som redan är med i NATO som har ett förbud emot då
brännande
av religiösa skrifter, bland annat Finland ska jag säga, enligt honom i varje fall. Och att med den absoluta lejonparten, jag tror det var 5 länder va, som han sa hade ett sånt förbud. Den absoluta lejonparten, alltså de 31 NATO-länderna, så är det här fullt tillåtet. Och då kan man naturligtvis ställa sig frågan, varför just i Sverige? Jo, och då är vi tillbaka på ruta 1. Jo, därför att vi just nu är antågande att komma med i NATO på den slutgiltiga Vilniuskonferensen, eller möjligtvis med viss förskjutning.
Men det som är också problematiskt kan jag ju tycka nu när man, så det blir rätt en liksom loop det här, men nu handlar det om koranbränningar. Det kanske är liksom ett bra case någonstans för regeringen att gå in och säga det man har sagt, och utrikesdepartementet att gå in och säga det man har sagt, att det här vill vi inte ha, det här är problematiskt, det här måste bort, och det ligger såklart i deras intresse då med den här NATO-ansökan. Men jag menar, det finns ju, Turkiet kan man väl beskriva som en auktoritär stat. Jag har ingen aning om faktiskt deras syn på liksom homosexualitet och liknande, men vad hade hänt om Erdogan hade börjat gå ut och bråka om den svenska Pride-festivalen till exempel? Alltså hade man gått ut med den här typen av starka uttalanden då tror jag det hade blivit ännu mer ramaskri. Alltså, ja. För ska vi krypa för Erdogan? Liksom? Är det vi ska göra?
Snarare i vilken omfattning ska vi göra det? Och kan man göra det när det handlar om att ställa då konstitutionella månghundraåriga rättigheter på sin spets och riskera att hamna på ett sluttande plan? Och det är ju det som många av de här yttrandefrihetsförespråkarna då säger i det här sammanhanget, att börjar vi här så vad är nästa steg och så vidare. Så kan jag i och för sig personligen tycka att det är en väldig skillnad på, om vi tar ett strikt objektivt helikopterperspektiv på detta, så kan man ju tycka att det är en skillnad på att så att säga skända en religiös symbol som en religiös skrift kontra att i ord klä varför man anser att en viss religion eller så är förkastlig. Det finns en kraft i, en symbolisk kraft i att till exempel bränna en bibel eller en koran, och frågan är om inte den kraften egentligen skulle kunna jämställas med att yttra så starka verbala ord att det skulle i så fall omfattas av bestämmelsen om hets mot folkgrupp. Detta är inte prövat i Sverige på det sättet, och det finns ju en utredning som pågår eftersom man ansåg att den kontext inom vilken den senaste koranbränningen skedde, nämligen utanför moskén i Stockholm, skulle vara ett sånt sammanhang som gör att det skulle kunna inom citationstecken uppgraderas till ett brott enligt då principerna om hets mot folkgrupp. Jag vet inte vart det här ska sluta, men det är faktiskt att det pågår en utredning.
Ja, och som sagt, snart är det dags för det här mötet i Vilnius. Vi får väl vänta ut det och se vad som händer. Kristersson och Billström är på besök nu, som du sa, i Washington, och snicksnackar med president Biden. Ingen vet väl att det här ska ta vägen. Lagändringar kan väl eventuellt komma att ske beroende på vad som händer med det här svenska NATO-medlemskapet. Vem vet? Andra lagändringar som faktiskt redan har skett, det är de nya lagarna som trädde i kraft från och med den 1 juli, alltså i lördags förra veckan. veckan. Och det finns ju inte jättemånga, men en del lagändringar som kanske kan vara värda att stanna vid. Stefan, jag tänkte inte minst på den här sänkta gränsen för häktningspresumtion, vilket innebär alltså så kallad obligatorisk häktning, att den gränsen för det sänks från 2 år till att gälla brott med minimistraff om 1,5 års fängelse. Med tanke på den situationen vi har på svenska häkten och i svenska anstalter, där man vet att personer som är dömda för brott avtjänar stora delar av sina straff ibland på häkten och så vidare. Hur ska det bli möjligt att häkta ännu fler då?
Ja, det här är ju till att börja med en politisk fråga, ett politiskt beslut som alla lagändringar naturligtvis är en demokrati, men det är också en snarare strategisk och möjligtvis taktisk lagändring som syftar till att uppnå mål om inkapacitering, som man så länge har pratat om, inte minst från polisens sida, att man måste få bort folk ifrån gatan helt enkelt. Och den mer operativa delen av det här, utöver de här mer strategiska och taktiska områdena, den kommer hamna i knät på kriminalvården. Och de häktesplatser som vi redan idag har så hårt ansatta utav många häktade, så att frågan är hur det här rent praktiskt ska kunna genomföras. Kommer det sluta med, som vi har sett den senaste tiden, viss kritik mot att häktade personer får ägna sig åt att sitta inlåsta i en polisarrest i brist på riktiga häkteceller och sådär. Och det där är inte bra, med tanke på att Sverige gång på gång, utan både FN och Europarådet och för den delen den svenska justitieombudsmannen, har fått exceptionellt stark kritik för att vi inte lever upp till mänskliga rättigheter när det gäller kriminalvårdens då förvaring eller möjlighet att frispröva människor.
Jag minns att det här förslaget faktiskt fick en del kritik av en del remissinstanser, inte minst JK kommer jag ihåg var liksom kritisk till det här och menade att den här sänkningen skulle liksom inte leda till så mycket för många av de brotten då som nu skulle omfattas av en sänkt gräns. För de häktas man redan idag, och då inte minst om det rör brott som man misstänker har begåtts inom ramen för kriminella nätverk, eller om det är så här flera misstänkta och så. Jag kommer ihåg också att JK konstaterade det här remissvaret, att den här 2-årsgränsen som vi väl har haft ganska länge, om inte jag minns fel, är liksom proportionerlig, väl avvägd, och att JK ansåg att det saknades anledning till en ändring. Men nu är ändringen på plats, så att JK kan inte göra så mycket åt den saken hur mycket hon än vill.
Frågan är bara vad man ska göra, därför att om domstolarna följer lagen här och har en obligatorisk häktning som omfattar då betydligt många fler brott än tidigare, så kommer, annars är det något fel på lagen eller på domstolarna, så kommer antalet häktade personer att öka. Och om det redan idag har problem att hitta häktesplatser för dessa människor, så uppkommer naturligtvis, jag är tillbaka där med en dålig senvishet, hur ska man rent praktiskt lösa detta? Därför att det kan inte vara så att kriminalvården bryter emot lagen och trotsar domstolsbeslut om häktning genom att säga att vi har inga häktesplatser. Man kan inte heller bryta mot lagen genom att säga att vi har inga lagliga häktesplatser, vi får låsa in dem i städskrubb. Hur ska man lösa detta utan att begå brott inom den statliga myndigheten kriminalvården? Det är intressant, tycker jag.
Ja, det är en bra fråga som vi inte kommer få något svar på än, även om det kanske kommer snart, eftersom jag menar, häktningar sker hela tiden, så att det är ingenting man behöver vänta i 100 år på. Du, om vi ska släppa straffrättens område då, så är det ju så att undersköterska nu från och med den 1 juli har blivit en skyddad titel, vilket innebär att endast personer som fått ett bevis från Socialstyrelsen om rätt att använda yrkestiteln undersköterska får använda den eller kalla sig själv undersköterska. Det här är ju intressant, för skyddade titlar är ju inte liksom jättevanligt i Sverige. Jag menar, jurist kan ju vem som helst kalla sig, advokat är däremot en skyddad titel, till exempel om vi rör oss i dagens juridiksfären. Och då kan man fråga sig, kan det finnas så många skyddade titlar?
Den frågan är bra. Det finns inte så många skyddade titlar på det sättet som du... Alltså det som du säger, advokat är ju till och med straffrättsligt sanktionerat för den som utger sig för att vara advokat som inte är det. Du
har läkare?
Ja, den är inte straffrättsligt sanktionerad om du utger dig för att vara läkare. Det blir däremot straffrättsligt om du utövar läkaryrket utan att ha behörighet att göra det, alltså kvacksalveri. Men du har ju föregivande av allmän ställning när det gäller tjänstemän, och det vanligaste exemplet är ju polis, va? Att du får inte utge det, för det är också vid straffansvar att du inte får göra det. När det gäller hälso- och sjukvårdens yrken så har man ju hittills valt i den svenska modellen att skydda de titlarna genom att sätta en legitimationskrav på dem, och det gäller då som bekant, som du själv sa, läkare, sjuksköterskor och barnmorskor och kiropraktorer och naprapater och sjukgymnaster som numera heter någonting annat, närmare bestämt fysioterapeuter, tandläkare, alltså det finns en rad veterinärer, jag kan inte räkna upp alla som har legitimerade.
Det är ganska många ändå.
Ja, jo, det är en lista som är...
Psykolog.
Ja, psykolog, bra. Psykoterapeut är en annan sån legitimerad.
Osteopat.
Ja. Ja, är det det?
Säkert.
Det tror jag. Ja, det kanske det är. Jag ska...
Kinesolog.
Nej, det tror jag inte. Men nu sitter vi här och kastar ur oss dumheter. Det finns ett antal sådana här yrken som är skyddade genom att det finns ett legitimationskrav för att få utöva dem helt enkelt. Och där har man inte landat när det gäller undersköterska, utan där har man helt enkelt sagt att nej, därför att till viss del är det ju så att en legitimation för ett hälso- och sjukvårdsyrke innebär inte bara... ska vi kalla det för rättigheter, utan också skyldigheter och tvärtom. Det vill säga, du ska kunna i disciplinärt ärende dra in en legitimation, vilket innebär att du som då till exempel läkare, legitimerad läkare, har en skyldighet att tillämpa de här bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och allmänna principer kring att den medicinska kliniska vården får utövas under former som endast går att förankra i vetenskap och beprövad erfarenhet och så vidare. Va?
Ja, det är väl bra.
Och det här gäller även delegation, det vill säga att du kan delegera till en som kallar för citat lägre grad, men då gör du till stor del under eget ansvar, för delegerar du fel och så vidare. Det är inte meningen att undersköterskorna ska få det, och jag har inte bara stor, utan jag har extremt stor respekt för undersköterskor, därför att min egen erfarenhet från vården är att de många gånger är rent praktiskt väl så duktiga i omvårdnadsfrågor som sina då betydligt mer välutbildade kollegor, sjuksköterskorna. Och därför tycker jag att det är väl utmärkt att man gör så här och säger att de här kommer att få ett yrkestitelskydd, men inte en legitimation. I det här sammanhanget vill jag då också bara få vara lite petimetrig och erinra om den möjligheten som finns för dem som idag är eller tjänstgör som undersköterskor men möjligtvis inte uppfyller de formella kraven som ställs upp i lagen, att ändå kunna få infört i Socialstyrelsens register att de är undersköterskor och då måste ansöka aktivt om det. Annars så kommer de gå miste om sin möjlighet att få fortsätta verka som undersköterskor. Slut på den utläggningen från en nörd.
Ja, bra. Då säger vi tummen upp till det och sen så hoppar vi vidare till längst ner på listan här. Då är det så att från och med nu så har man möjligheten att kroppsvisitera alla som ska skriva högskoleprovet, och det är en skyldighet för det som skriver provet att, så att säga, genomgå den här kroppsvisitationen. Annars så får du inte skriva resten av provet och du kan riskera att få ditt resultat nollat helt och hållet. Och det här är, jag kan vara lite tudelad till det här, för å ena sidan så är det ju så att säga ett sånt centralt prov som ger personer som inte liksom har betyg nog att komma in på olika utbildningar en andra chans att göra det, och då ska väl förutsättningarna vara lika för alla. Jag menar, det är ju bara, vi har ju sett de här högskoleprovsfusken, hur systematiska de har varit med hörsnäckor och annat, och folk har skrivit in sig på läkarlinjer och juristlinjer och på andra utbildningar och så. Men det får inte gå inflation i möjligheten till kroppsvisitation heller, kan jag tycka. Att det blir lite väl, liksom väl använt, den här möjligheten till att kroppsvisitera folk. Det är ju ganska integritetskränkande då. Eller vad säger du?
Ja, det är långtgående. Det är klart det är långtgående. Och som du brukar heta i de här sammanhangen, har man viktat då och gjort en behovs- och proportionalitetsbedömning utifrån det som ligger i den andra vågskålen då. De här studenternas, eller i varje fall presumtiva studenternas integritet, och hur långtgående får... Det här är ju inte någon ytlig kroppsvisitation som jag förstår, utan det är ändå en kroppsvisitation. Det är inte en kroppsbesiktning heller, utan det är en kroppsvisitation. Men det är ju klart att det är en inskränkning i människors integritet och rörelsefrihet. Frågan är om det är rätt väg att gå. Det kanske är så viktigt att skydda de här proven från nya skandaliseringar att man tycker det. Jag vet inte, de som genomgår en sån här sak kanske inte upplever den som lika kränkande som man kan göra på ett principiellt plan. Vad tycker du själv?
Ja, jag är lite tudelad som sagt. Jag kan känna att det kan ju vara lite väl med kroppsvisitation. Samtidigt tittar man på hur många personer det var som hade använt sig av de här. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men de hette ju typ HP-hjälpen eller någonting, och utrustade folk med hörsnäckor, och så kunde man sitta där och så fick man alla rätta provsvar i örat. Och sen så var det ju då uppenbarligen personer som inte på eget bevåg hade klarat att skriva 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. 8 hela vägen upp till 2,0 för att komma in på de här mest återvärda utbildningarna som idag kanske studerar till läkare eller jurist eller lärare eller vad det nu må vara. Och det är ju inte rimligt heller. Så att det kanske är okej. Och dessutom är det så här, det är inget måste att skriva högskoleprovet. Det gör man ju för att man vill skriva högskoleprovet.
Sen vet jag inte, men jag kan ju själv bara fundera över att de här fallen som du nämnde som fick extremt stor uppmärksamhet för ett antal år sedan. De här som tog väldigt, väldigt bra
betalt,
extremt
också
bra betalt för att de kunde garantera människor att de skulle få då mellan 1,9 och 2,0 på högskoleprovet. Det var ju ganska avancerat, eller inte ganska, det var väl utomordentligt avancerad, närmast spionteknisk utrustning.
Absolut, absolut.
Med öronmuskler som satt så djupt in i öronhålan att de inte skulle upptäckas vid en kroppsvisitation och så vidare. Och den här teknologiska utvecklingen som vi alla känner till sedan de senaste i varje fall 20 åren, den är ju så långt gången så att det som en gång till var omöjligt att ta in bandspelare på tentamen vid universiteten och stora böcker som man inte fick ha med sig och så här, det kan ju idag rymmas i, som sagt, inuti ett öra eller i någon kroppsöppning av annan karaktär, vad vet jag. Och där kommer man ju inte med den kroppsvisitation som ska tillåtas. Jag tycker bara att det är intressant att det har gått så här långt där, för att fuska har vi alltid gjort kanske, men tekniken har inte gett de möjligheterna på samma sätt som vi har idag.
Jag tycker det är tråkigt om folk har slutat att skriva på baksidan av handen. Eller på insidan.
Gjorde du
på underarmen.
Gjorde du
någon gång gjorde jag det.
Ja, det tycker jag är skam.
Annars kunde man skriva små lappar och stoppa i fickan, så kunde man gå på toaletten också.
Eller man kunde skriva på toalettväggen och sånt som var knepigt. Så jag måste tyvärr gå på toaletten. Och så stod det antingen under toalettlocket eller på väggen.
Är det att det inte är så nitisk vaktmästare och städare bara?
Ja, där kom lite sådana här praktiska små tips på sin plats. För alla får ju gå på toaletten trots.
Absolut. Sen tror jag att den snittåldern på våra lyssnare är ju inte mellanstadieålder, så att det är fan hur mycket vi kan hjälpa dem. Ja, det var i alla fall några godbitar av de lagändringar som trädde i kraft i helgen. Vi ska slänga på en jingle här, sen ska vi prata om något så spännande som fyndförseelse. Det är en brottsrubricering man inte slänger sig med varje dag. Ja, för att i veckan som har gått, Stefan, så har jag skrivit en artikel om en taxichaufför som döms för det här ganska ovanliga brottet, fyndförseelse. En kund hade tappat eller glömt sin mobiltelefon i baksätet på hans taxibil under en blöt festkväll. Kom på det ganska omgående, påstår att han fick en vän att komma i kontakt med taxichauffören som då sa att jo, men det går bra att hämta den här bortglömda telefonen på något kontor här på söndag morgonen eller söndag förmiddagen. Ska jag lämna in den där? Taxichauffören hävdar att nej, han har inte haft någon kontakt med den här kundens kompis, utan det var hans dotter som hittade den här mobiltelefonen i baksätet på hans privata bil som han då även använde som taxibil dagen efter. Och sen så tog han hem den, visste inte riktigt vad han skulle göra med den, och sen glömde han bort det här. Men sen så hörde polisen av sig efter någon månad och skulle förhöra honom om ett eventuellt fyndförseelsebrott, och då lämnade han tillbaka den här mobiltelefonen. Det här är ju en situation som man kan tänka sig uppstå ganska ofta, inte minst för typ taxichaufförer eller andra personer som skjutsar folk eller ställen där människor överlag lätt kan glömma saker. Men då kan man alltså göra sig skyldig till brott om man så att säga inte ringer till polisen och säger att hej, nu har jag hittat en mobiltelefon här, jag vet inte vems det är, men jag vill inte ha den.
Ja, alltså hittegods ska enligt lag vårdas väl och skyndsamt överlämnas antingen till rättmätiga ägaren eller till polisen, och den som inte gör det skyndsamt eller för den delen inte vårdar hittegodset väl heller, då kan dömas för brott, det är ju för bötesbrott vi pratar om, eller för den delen med skadeståndsskyldig om det på något sätt förfars det här hittegodset då. Och normalt så är det ju i andra ändan också lagstipulerat rätten till skäligt skad, eller förlåt mig, rätten till skälig hittelön för den som är upphittar också, om då inom skälig tid kontaktar rättmätiga ägare eller polisen och vårdar hittegodset väl. Och det här ska man inte glömma bort, att man har alltså laglig rätt att få den här hittelönen, och den ska vara skälig. Det brukar ju sägas i praxis att det är 10% om det inte vore uppenbart oskäligt, om jag vänder på det så då. Men det är kanske inte många som tänker på. När det gäller djur, det finns ett uttryckligt undantag i lagen om hittegods, vet jag, när det gäller hundar. Jag tror att den även rent praxismässigt gäller katter. Då har man 10 dagar på sig, därför att om man inte bryr sig mer om en levande varelse än att efter 10 dagar strunta i och efterforska om den har sprungit bort, så tillfaller den upphittaren på motsvarande sätt som vilket hittegods som helst. Sen finns det särskilda bestämmelser om så kallade hemdjur, men det kanske vi inte ska gå in på här. Ett hemdjur är till exempel en ko eller en annan boskap som rymmer och sådär, upphittas på annans mark. Men
du menar att om jag skulle köra taxi så skulle jag skjutsa SAS vd som skulle glömma ett jätteviktigt avtal där bak i taxibilen, så skulle inte jag kunna kräva 10% av värdet på det avtalet som han skulle skriva då?
Nej, inte ett avtal tror jag inte, dessutom det har ju inget materiellt värde. Men
det beror ju på, hon kanske ska sälja företaget i Norge.
Han kanske hade en Rolex-klocka som var värd 1 miljon.
Ja. Och då, är det inte skäligt om 10% menar du?
Det sa jag inte. Jag sa att om det inte är uppenbart oskäligt. Så det kan jag inte bedöma, men din fråga är väldigt relevant. Jag minns själv en gång när jag var en liten grabb och hade...
Vad var tiden när det fanns riksdaler fortfarande?
Ja, så där kopparmynt som man fick köra fram.
Bryta isär.
Ja, som man fick köra fram på skotje. Ja, då hittade jag... och en kompis, vi hittade en plånbok på en gata ute i Bromma och utanför Salkhallen, där du har varit, du som är gammal tennisproffs, och i den så låg ett körkort och några andra identitetsuppgifter, men i övrigt var den tömd. Och vi kontaktade ju den här då farbror, han var väl inte farbror utan han var väl ganska ung, men vi var ju barn, va? Och han vi lyckades få tag på honom via telefonkatalogen. Han hade någon namn som vi kunde, och ringde och sa att vi hittat din plånbok. Och han var inte alls särskilt trevlig när han kom för att hämta den här plånboken. Utan han indirekt undrade hur vi hade kommit över den. Och var inte själva verket så att vi hade varit inne i Salkhallen själv. För det var där han hade blivit bestulen på den inne i omklädningsrummet, berättade han. Och... vi fick ha en ganska rejäl diskussion, vilket jag inte tycker man ska behöva, kring att få någon form av hittelön för det här, trots att, vilket vi faktiskt fick sen. Men den var ju tömt på kontanter, och den som hade stulit den hade uppenbarligen tömt det på kontanter, men inte velat ha då vad det nu fanns på den tiden, körkort och kanske något kreditkort eller sådär. Och jag minns att jag tog illa vid mig för att han på något sätt indirekt anklagade oss för att vara tjuvarna och sen ringt för att vi ville ha hittelön. Men vi fick någon 10 eller någonting som tack till slut efter mycket om och men. Men ja, man ska nog vara glad att en upphittare vårdar hittegodset väl.
Men hur många tror du har koll på att man faktiskt kan göra sig skyldig till brott om man så att säga inte anmäler att man har hittat någonting? För det måste ju hända tusentals gånger varje dag bara i lilla Sverige att folk hittar saker som andra har tappat. Liksom. Och jag skulle kunna tänka mig att man hittar någon nyckel någon gång och så tänker man att ja, men den här får jag ta hand om och så måste jag ringa till polisen eller någonting. Och så lägger man den i sin väska och så går man på något möte och så gör man något annat och tiden går och till slut tänker man nej. Det är ingen som saknar de här. De har ju bytt lås för länge sedan och liksom den här mobilen är väl inte... Alltså det är ju ganska lätt hänt.
Ja, jag tror att i de allra flesta fallen faktiskt löser sig av praktiska skäl. Antingen är det som i mitt fall då för 100 år sedan att det går att härleda till någon viss person. Eller också så tror jag idag... Jag vill säga idag är det svårt att hitta en öppen polisstation i och för sig... På min tid när jag var liten fanns det poliser överallt som patrullerade gator och torg och små närpolisstationer. Och så här. Men det här är ju ett oaktsamhetsbrott. Det vill säga du ska, har du uppsåt att tillägna dig saken, då ska det dömas enligt de lagarna. Det står uttryckligen i den här lagen.
Så var det inte i det här aktuella fallet. Han hävdade att han hade bara glömt bort det. Han hade tagit hem den och låg på en hylla i hans bostad. Liksom.
Och då har han ju inte levt upp till kravet om att skyndsamt överlämna den till rättmätig ägare eller till polisen. Och till saken har jag att du har ju rätt att efter 3 månader enligt den här hittegodslagen alltså få
det upp prylen.
Prylen om inte den rättmätiga ägaren har gett sig till känna. Va? Och det...
Gäller det även kontanter?
Det tror jag. Jag kan svara på det.
Liksom, om jag skulle hitta pengarna från helikopterrånet liksom, i anslutning till min trädgård när jag ska sätta en ny rabatt till exempel.
Vilken fråga. Jag kan inte svara på det om det gäller kontanter eller om det finns ett undantag för kontanter. Men den frågan är ju i varje fall relevant. Det har ju diskuterats, det finns ju särskilda lagar när det gäller till exempel fornfynd, alltså fornminnesfynd som är av sån särskild karaktär att de inte kan tillfalla upphittaren, utan istället ska då regleras enligt Riksantikvarieämbetets bestämmelser. Men även där har man ju lagt in att upphittaren har rätt att få en skälig ersättning, och det har ju tillämpats vid ett antal tillfällen där människor har hittat vikingaskatter och vikingaguld och allt vad det nu är, som faktiskt har fått en, om man säger, icke oansenlig penningsumma utav staten via Riksantikvarieämbetets försorg. Det är ett fint, ett gammalt ämbete. Ja. Så att hittar ni någonting i sommar som är utav glimrande slag och det då är så gammalt, så ska ni naturligtvis inte behålla det för er själva.
Nej, bra att hålla koll på tycker jag. Det var allt för idag, Stefan. Nu ska väl du tuffa ut i skärgården igen.
Yes, sir.
Ja.
Men vi kör vidare hela sommaren, du och jag.
Ja, vi kör verkligen vidare.
Ibland, de som orkar lyssna på oss i hängmatta.
Ja, det kan inte vara många kvar nu.
Jo då, men vi har många lyssnare.
Det har vi, men de blir färre och färre. Stort tack för
idag. Men det blir de inte alls. Det. Varför säger vi så för bilder? Det blir fler och fler.
Ja, okej. Okay. Man får ljuga ibland. Ja. Stort tack för idag. Glöm inte att mejla oss på podden @dagensjuridik.se om ni har några frågor, funderingar, ris, ros eller annat. Om inte annat så hörs vi om en vecka igen. Hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.